Ja, och som vi hörde innan hade George Patterson en utmaning i att försöka sammanfatta de instruktioner som Jesus ger och som även finns i övriga Nya testamentet. Och när det handlar om alla instruktioner som har med kristen etik och livsstil att göra, hur skulle man göra då? Ja, där hittade han ju en bra förebild i Jesus själv som sammanfattade alla gamla testamentets instruktioner i den här utmaningen att älska Gud och älska människor. Jag möter inte så sällan en föreställning om att kristen tro mest handlar om en mängd påbud och förbud som människor som vill ha makt lurar andra människor att tro att det är Gud som har befallt. Och det är sant att det finns många påbud och förbud i vår bibel. Ingen ska tro att det är utan konsekvens att följa Jesus. Somligt är ganska självklart också i vårt samhälle. Inte ljuga, dräpa, stjäla och så vidare. Andra områden finns det ett gap mellan vad bibeln lär och värderingar i vårt samhälle. Till exempel syn på pengar, sexualitet eller vem som är mer eller mindre viktig som person. Tror man att det inte alls finns en gud så är det inte så konstigt att man tänker att det är människors påbud. Och vi måste också erkänna att det både historiskt och idag så har kyrkan ibland gjorts till ett redskap för människor att utöva egen makt och intresse. Desto större orsak för den som tror att fråga sig, vad är Guds avsikt med Bibelns instruktioner? När människan skapades vävde Gud in den högsta tänkbara avsikten i hennes liv. Att hon skulle bli avbild av Gud själv med en förmåga att älska, att vara kreativ, att ta ansvar och njuta av allt gott. Att vara människa är det högsta vi kan vara. Att vara människa är dessutom en unik sammansättning. Varje människa är en unik sammansättning av förmågor och behov som gör att vi tillsammans kan bilda en kompletterande gemenskap där alla får ge och ta emot. Synden, den presenterar sig själv sällan som synd. Snarare liksom ett smart sätt att nå vad som är eftersträvansvärt. Men den gör oss till främlingar för oss själva och varandra. Och vi tappar bort Guds intention med våra liv. Synden är fruktansvärd. Gång på gång kallas vi i Bibeln att bli människor igen. Att bli Guds avbild. Som ett slags överskrift när instruktioner ger om hur vi ska hantera utmaningar som orättvisor och förtryck, vrede, pengar, sexuella frestelser med mera, så säger Gud, ni ska vara heliga. Ty jag, Herren er Gud, är helig i 3 Mosebok 19 och 12. Eller, var fullkomliga. Så som min fader i himlen är fullkomlig. Mitt i bergspredikan Matteus 5 och 48. Eller var barmhärtiga som er fader är barmhärtig i Lukas 6 och 36. Bibelns etik, det handlar alltså om återerövrandet av våran mänsklighet. Och mot den här bakgrunden ska vi läsa den text som av goda skäl sannolikt är den text som jag oftast hört läsas ifrån en predikstol. Första Johannes brevet 4 och 7 och framåt. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Att han sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Eftersom Gud är kärlek, så ligger det alltså i en människas DNA att älska. När vi älskar blir vi människor. I kärleken finner vi själva meningen, tanken, syftet med att finnas på den här planeten. Och vi finner oss själva. Och här finns en gapande kontrast mellan den kristna vandringen och strävan efter självförverkligande som är så viktig i vår kultur. Under 1900-talet, i takt med att allt fler människor fick sina grundläggande fysiska behov tillgodosedda, började välmenande psykologer tala om människans behov av självförverkligande. Det handlar om att kunna leva i enlighet med personliga drömmar, ideal och värderingar. På ett eller annat sätt ska man bli klok på vad livet går ut på och sen skaffa sig kraft att fullfölja dessa ambitioner. Ganska snart blev Österlen fullt av stockholmare som skulle dreja, öppna ateljé, kanske ett café eller surdegsbageri. Det kan man ju tycka är en ganska trevlig bieffekt när man är på semester i Österlen. Många unga idag tycks famla efter en dröm att leva för. I brist på egna drömmar har en industri av så kallade influencers vuxit fram. Personer som mot betalning välregisserat visar hur man framförallt konsumerar olika produkter och tjänster så att andra kan ta efter. Drömmar som kan köpas för pengar. Den kristna berättelsen säger att meningen i att vara människa, snarare än att grävas fram ifrån vårt inre, kommer till oss utifrån. Och störst där i är den kärlek vi får ta emot utav Jesus. Som när ljuset låter bilden träda fram på ett fotopapper, så tar vi form i hans kärlek. Genom anden dröjer sig ljuset kvar hos oss. Och här försöker Johannes sätta ord på det omätbara när han skriver att vi förblir i honom, i Gud, och han i oss. Det är en kärlek som vi vill låta resonera och eka i hela vår varelse, som bara växer i tydlighet när vi låter den forma vårt möte med andra människor. Om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Låt oss växla perspektiv och landa i en konkret vardagsetisk fråga. Jag hörde ett exempel från en person som från början varit nyfiken på kristen tro, men efter ett år i USA som utbytesstudent blivit avskräckt. Den troende familjen där var enligt personens uppfattning väldigt strikta, eftersom de inte ens lät sina barn se på Simpsons på TV. Barnen i familjen Simpsons ansågs för upproriska mot sina föräldrar. Jag har personligen lite svårt att bli upprörd över The Simpsons. Men någon typ av åldersgräns är väl lämpligt. Bart eller Homer är inte sällan god, är inte så goda förebilder i allt. Men det finns många gånger en moralisk poäng som inte är helt tokig i avsnitten. Sist jag zappade förbi tycktes det handla om tolerans mellan religioner. Samtidigt så har jag full sympati för alla som vill sätta kloka gränser för vad barn tar del över media idag. Det finns mycket riktigt sjuka saker som varenda unge med mobil kan titta på. Jag kan till och med förstå Amish, den radikala kristna gruppen i USA som valt att leva som på 1800-talet. Vi kan inte ta del av ny teknik utan att det på ett eller annat sätt påverkar oss. Och jag är inte alls säker på att Amish-folket skulle bli lyckligare människor för att de började köra bil eller skaffade sig mobil. Ingen fråga kan enkelt avgöras av en matematisk etisk kalkyl. Men man kan... Ursäkta. Man kan i en formell mening handla etiskt helt rätt. Men resultatet blir negativt, rent av dödande. Fariseerna i Jesu samtid, fariseerna i Jesu samtid var experter på vad som var etiskt korrekt och tog gärna i lite extra för säkerhets skull. Till dem säger Jesus: gå och lär er med vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se och inte offer. Hur gör vi med de frågor som vi möter? Bör barnen få se på The Simpsons? Vi finner svaret när vi ställer oss frågan: vilken handling är det största uttrycket för kärlek? Kanske borde barnen spela fotboll eller göra läxor istället. Kanske borde föräldern slå sig ner med barnet i tv-soffan och titta på ett avsnitt tillsammans med barnet och sedan samtala om vad som händer. Jag vet inte vad som avskräckte den här utbytesstudenten. Ibland blir människor provocerade av det kristna sättet att leva för att man där också blir medveten om att någonting inte står riktigt rätt till i det egna livet. Ibland märks inte kärleken i våra handlingar. Och ibland kanske det till och med finns andra drivkrafter bakom vad vi gör. Jag vill mot slutet av den här förkunnelsen, för att det vi talat om idag ska kunna göra verklig skillnad för dig och människorna som du möter, skicka med 3 praktiska tips. Många av frågorna som har med etik och vårt beteende att göra är komplexa. Och det står inget rakt svar i Bibeln om vare sig The Simpsons eller flygskam eller någonting annat som man kan diskutera. När Bibeln säger att etiken avgörs av kärlek är det inte detsamma som att förpassa frågorna till någon form av flummiga känslor där det är upp till var och en vad man känner för stunden. Kärleken rymmer en skärpa som inbegriper hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Eftersom vi också vet att känslor kan dra iväg med oss när vi blir arga, sårade eller frestade på olika sätt, så är det väldigt klokt att ta vara på sina trossyskon för att samtala om och tillsammans bli kloka över vad som är rätt att göra i en given situation. Och jag själv bara de senaste månaderna ett par gånger behövt söka råd i konkreta frågor. Vad har du för frågor som du skulle behöva bli klok över tillsammans med någon annan? Mitt andra tips är att våra liv kan innehålla ju flera viktiga ögonblick av överlåtelse som kan innebära en förvandlande upptäckter av Guds kärlek. Till exempel när vi väljer att ta emot Jesus för första gången och låta döpa oss. Men det finns också en daglig träning i att vänja sin blick vid att uppmärksamma på hur Gud i sin omsorg kommer till oss. Att i slutet av en dag se tillbaks och konkret nämna också små saker som vi är tacksamma för är en hjälp. Tacksamheten hjälper oss att uppskatta inte bara gåvan utan också gåvans givare och sätta blicken på honom. När jag var 6 år och fick paket, kanske jag inte tänkte så mycket på om det var paketet kom från mormor, föräldrarna eller en storebror. Inte om det var den här leksaken som jag önskat mig så länge. Då är det ju leksaken i sig som är den stora grejen. När jag i tisdags fyllde 46 och fick ett designat grytunderlägg utav grabbens flickvän, så blev jag glad över det själva grytunderlägget. Men kanske ännu mer för att hon faktiskt tagit sig tid och välja ut någonting. Hon tyckte att ja, men det här skulle nog Mattias uppskatta och ge det till mig. Jag blev mer glad av hennes omsorg än om själva prylen. I den kristna mognaden så handlar det en hel del om att vi lär oss rikta blicken inte bara mot Guds gåvor till oss utan mot Gud själv och rikta vår tacksamhet och upptäcka den kärlek som ligger bakom. Det tredje. Vi förstår kärleken när vi praktiserar den. Bestäm dig för att under kommande vecka be för de personer du kommer att möta. Och be att Guds kärlek till dem ska... Be om att Gud ska hjälpa dig att älska dem än mer. Be också att du på något sätt får tillfälle att visa dem kärlek. Skulle du få en tanke, en inre maning om vad du kan göra och säga, så var inte rädd för att pröva den. Och för du lite anteckningar över det här så kommer du redan efter en vecka kunna se tillbaks på dem. Och förmodligen, är jag övertygad om i varje fall, kunna se att det här påverkat både dig själv och din omgivning mer än du själv trott. Jag har i den här förkunnelsen försökt hålla ihop hur Guds kärlek kommer till oss och att vi bjuds att ge vidare utav den. Det är så vi blir människor. Elis fru talar svartsjukt om sin kärlek till Eli som i sina högtflygande ambitioner håller på att glida ifrån henne. På samma sätt talar Bibeln återkommande om hur Gud svartsjukt ser när våra hjärtan vänds från honom. För Gud är vi tillräckliga. Han vill ge oss sin kärlek idag. Vi behöver inte först lyckas med våra olika projekt. Idag, just nu, kan vi ge oss till honom och ta emot hans kärlek. Oavsett om livet i övrigt är helt eller trasigt.